Vi ger stiftelse i Sverige. Och vi lever på gamla ekonomiska lagrar, som man säger. Du vet, i gamla tider så testamenterade folk lite hit och dit, va? Och bland annat så var det en dam som testamenterade ett ställe i ett sommarhusområde i en grannkommun som heter Lidingö, som är där, vad säger, välbeställda människor bor, och andra också självklart, men det är rätt så hög medelinkomst på den ön som ligger precis vägg i vägg med Stockholm.
Alltså, Sveriges bygde, tror jag.
Ja, någon sån kanske. Och så vidare. Va?
Ja.
Men där då på ett naturområde så är det gamla sommarhus då som hon köpte. Och på den tiden var det inte så attraktivt. Så hon måste köpa två tomter, annars fick hon inte köpa. Och idag är ju tomterna värda miljoner. Men husen är ju dåliga, skruttiga, som vi säger på svenska. Så, men de testamenterar ju hon till stiftelsen. Så, och så har vi en liten lokal mitt i byn med den bästa utsikten över byn. En del har varit där, men ni vet ju hur det ser ut. Med inloppet till den gamla byn, den gamla stan där och sådär. En fantastisk utsikt. Och det är då ett gammalt hus från 1800-talet som alternativfolk får hålla till. Den heter Stiftelsen Hälsans hus. Och där har vi en liten lokal på 30 kvadrat eller någonting. En kvadratmeter. Men vi har, och det gör ju då att vi har, i princip har vi verksamhet varje helg. Tre helger per termin så är vi ute på Ekerö. En annan ö åt andra hållet, i Mälaren. Insjön Mälaren, den stora insjön där. Hos Anne Kuper och Rune Östensson. Och det, då blir det lite annat, va? Då är det mat och man är 12 stycken. De har inte fler stolar, de kan inte få plats för mig. Och det är en underbar gammalt hus, va? Men annars så har vi ju verksamhet varenda helg där på Hälsans hus. Jag vill rekommendera er som kan lite svenska när ni nu ska hinna. Men många föredrag filmar vi och lägger ut. Om ni går in på martinus.se, inte martinus.dk, men martinus.se, så har ni massor med föredrag där som ligger, filmade föredrag.
Det är ju flesta klara att hota.
Ja, och sen har vi någonting helt nytt, förstår du. Jag har inte börjat föredraget, utan jag bara pratar. Ja, precis, man måste ju. Det är så populärt med höj- och sänkbara sådana här bord. Man ska inte sitta så mycket, va? På kontor och sådär. Och jag hör till min radio, radioreporter. Ja, jag står här vid min mikrofon. Så de har stålbord, höj- och sänkbara, elektriska. Det här är som en elektrisk. Men i alla fall. Jo, då har några i stiftelsen då, Pernilla Rosell, Lars Parelius och Mikael Söderberg, de har startat något som heter Kosmologipodden. Kosmologipodden. Gå in och lyssna. Det är en underbar idé. Det är radio. Det är radio. Ni ser ingenting. Men ni kan lyssna när man lagar mat och sådär. Och sådana saker. Och den finns på martinus.se. Den finns också på Facebook. Ni bara skriver Kosmologipodden med 2D. Eller martinus.se. Eller iTunes. Skriver ni bara Kosmologipodden så kommer ni in. Och det är 14 intervjuer eller samtal. För det är så då att man har en samtalsfördelare och så är det ofta två stycken personer. Nu senast var det Ole. Dessförinnan var det Aigi som pratade om gudsbegreppet. Och det har varit alla, Solveig Landkilde, Lene Jeppesen, Paul Dyrholm och Ulla Mir Renefelt tillsammans då. Och det blir ett så tillbakalänet, alltså tillbakalutat format, va? Man sitter och snackar helt enkelt. Ungefär som vi sitter och snackar här, va? Så det, jag tycker det är en glimrande idé. Pernilla jobbar ju på universitetet och har ju sett att det finns de där tingen, och så tänkte hon, nu måste det bli av. Så köpte hon utstyr för egna pengar som hon har fått efterpå. Men, och så satt hon igång där i december förra året. Och så där. Så hon packade upp tingen i mitt köken, i mitt kök, i december, dagen efter Sörens föredrag. När han hade föredrag där, Sören Grind. Så hade hon glömt köpa ställ till de tre mikrofonerna, så vi fick ha kastruller och ha mikrofonerna i. Men det gick bra det också. Så det var nummer två utav hela den här serien nu. Nu är det 14-15. Och de är så inspirerade. Man tänker, hur har de tid? Men de säger, det här är ju bara avslappning för oss. Det är bara show. Så vem vet, de kanske dyker upp och intervjuar er en vacker dag. Man vet inte var de hamnar, så att säga. Så det rekommenderar jag, Kosmologipodden. Och sen, hörni, så tänkte jag så det här är inte föredraget, jag bara tänker nu inför det hela, så måste vi... Du hade ju här, Bitte, känner ni till den här Akiane? Mm. Den här unga flickan som målar något fullständigt makalöst redan som liten.
Mm. Nu är hon väl... Hon ligger på nätet.
Ja. Gå in på Akiane.
Ja.
Det är lite intressant att sådana här ting kommer. För själv läser jag en bok och var inne på nätet för första gången och såg den här Lorna Byrne. Det är helt otroligt. Sen hon var nyfödd, kan man säga, så har hon pratat med änglar. Hon pratar ständigt med änglar. Hon ser ständigt änglar. Man fattar ingenting. Och det är bara det att hon säljer miljonupplagor. De första två böckerna handlar lite grann om hennes liv. Då ska vi se här. Då ska vi se, vad heter den första? Jag har läst tvåan och det här är trean då. Och så tänkte jag, ja men det här är väl en äldre dam eller någonting. Men hon ser ut så här, förstår du. Hon är väl kanske 50, början på de 50 kanske högst. Hon har fyra barn, hennes man dog i 40-årsåldern. Och det är ett litet under. Jo, Änglar i mitt hår heter den första. Den finns på norsk också, det här, tror jag. Och den andra heter Trappor till himlen. Det var ju det jag såg när ni kom ner för trapporna där. Jag trodde ni var änglar. Så jag blev alldeles förskräckt. Eller glad, men ni kom ner för det här när våra första gäster. Och den här sista då, som heter Hoppets budskap från änglarna. Och den här, alltså hon ansågs vara efterbliven, retarderad. Hon har fortfarande grav dyslexi. Egentligen kan hon knappt skriva sitt namn. Så hon... men änglarna sa redan när hon var ung. Nu kommer jag inte ihåg. Låt oss säga när hon var 5-6 år. Du ska skriva en bok och du ska sprida budskapet om änglarna och sådär. Och hon fattade ju ingenting. Hon som inte kunde. Räknades för någon speciell. Och sådär. Men så änglarna såg ju till då att hon fick en som tände på hennes budskap och skrev ner. Att man bandade och skrev ner. Så har jag fattat det. Och så har man redigerat, va. Och så var det ett stort förlag då som tog tag i henne. Och så det är bara... Nu och är hon, ni vet, som Eben Alexander och Anita Morian och de här nära döden människorna. Hon åker runt överallt i kyrkor och men de har, alltså det jag tycker är intressant, slog det mig, de har ju väldigt gemensamt, de här två, att det är ju ingen tillfällighet att de kommer. Det här är inte föredrag, men det gör inget, utan att på något sätt. Så båda upplever ju på något sätt att de har fått ett uppdrag utav Gud på något sätt, va? Att sprida kärleksbudskapet, va? och sprida det ekumeniskt. Den här Lorna Byrne, det är klart hon är uppfostrad, uppväxt som katolik, va? Men hon ser ju, precis som alla nära dövenupplevare, också den här akajanen, att det är inte frågan om, så att säga, någon partiskhet. Utan hon har ju fått se den här Lorna Byrne, och även akajanen, de har ju fått se hur framtiden kommer att gestalta sig, va? Utav de här änglarna eller vad man nu som hjälper dem. Det är deras egen begåvning, men som hjälper dem framåt, va.
Jag har haft massor sån i Norge, för jag är i kongruset, jag har varit allergis, vet du, hur har jag ingleskolen sin, så
det var ja, just det.
Massor att de här i Norge.
Exakt, ja,
märker jag. Jag har åpnet mye kontakt med det, men jeg vet at det ikke
kommer. Exakt.
Jeg har jo kommet inn med journalister og snakker om det, og vel at det gjør, men bra, bra, det blir mye om.
Ja, det er någonting, for det her, altså, for det er litt interessant. Den här YouTube-grejen jag såg, ja, det var ju då ett seminarium med Eben Alexander, Anita Moriani och hon. Och så var det i någon kyrka, för de hade filmat lite olika, hon var på olika ställen. Men jag menar, Time skriver så här: Byrne ger hopp och en känsla av frid. Något som kyrkan i många avseenden har varit oförmögen till under lång tid. Va? Så att på något sätt fyller de här någon typ av funktion. Va? Det vill säga, vi hade ju en statsminister som innan han avgick, det var ju innan den här jättelika flyktingvågen som kom förra året. Tänk, förra året fick vi 175 000 människor som kom till Sverige. Alltså. Det är ju historiskt sett något makalöst. Och så vidare. Så sa han, öppna era hjärtan. Och på något sätt, vad de här indikerar, tycker jag, det är att försynen är också med att mänskligheten ska enas och öppna sina hjärtan. Va? Att liksom vi, det är inte bara, alltså, nu kan man säga att hela vår värld är så uppbyggd på det intelligensmässiga. Också en hel del av, kan man säga, det komplementära och alternativa, va? Är så, kan kännas och upplevas så intelligensbetonat. Men därför behövs också de här känslomässiga motvikter. För det är klart, ingen av dem har ju den här intellektualiteten. Samtidigt som det ändå är det högsta som de... Men de har inte den där, kan man säga, analysintellektualiteten som Martinus ger oss. Va? Men de ger oss den här direkta personliga upplevelsen, erfarenheten. Va? Som när jag läser det där, alltså, man känner att visst, alltså, på något sätt, det är så lätt att glömma, vi har ju alla skyddsänglar, det säger Martinus, vi har, va? Det är bara det att det behövs människor som har sett dem i verklighet och såna här saker, eller på något sätt känner att de är inspirerade av dem och såna här saker. Och så att på något sätt så är det också ett led i polförvandlingen, därför att vi är ju ännu på väg bort från däggdjurszonen,